Det är ingen slump att Tutski Balutski just idag är sponsrade av Lavazza.
Fratelli d'Italia, na 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 na. Man känner ju, va? Du känner den italienska vibben, du känner doften av det fantastiska Lavazza-kaffet. Ah.
Jag känner att Lavazza är en symbol för italienskt kaffe världen över.
Och när du säger att det är en symbol för italienskt kaffe, då tänker jag på njutningen bakom precis varje kaffestund. För italienarna är ju så jävla bra på att njuta.
Och det är väl den essensen som Lavazza både försöker och har lyckats fånga i sitt kaffe?
Ja, men det tycker jag. De har ju kaffe för precis alla möjliga olika bryggvarianter. Och när jag säger bryggvarianter så menar jag såklart espresso, mocha, vanligt svenskt bryggkaffe. De har precis all form av kaffe, Gustav.
Lavazza är Italiens största kaffevarumärke och det här har italienarna druckit ända sedan 1895 då det grundades i Turin. Och i Tutski Balutski-studion, där dricker vi inget annat kaffe just nu. Kanske vi ska tillägga, för att Lavazza har ju jäkligt många goda kaffesorter. Men just nu så är det Qualità Rossa som gäller.
Älskar Qualità Rossa. Det har sedan länge varit min favorit. En gång i tiden körde jag bara mocka på min gasspis. Nu kör jag mycket bryggkaffe, Lavazza. Qualità Rossa. Får jag bara lära folk en sak en gång för alla?
Mm.
Cappuccino, det dricker man på morgonen. Om man vill vara en fullfjädrad jävla italiensk kaffedrickare, ja men då dricker man sin cappuccino innan 11. Inte efter, eller för den delen till, sin dessert på kvällen.
Men alldeles oavsett vad du dricker för kaffe så passar Qualità Rossa perfekt för både espresso, mocha, men också vanligt bryggkaffe. Speciellt för dig som föredrar att dricka med en skvätt mjölk i.
Mm, det är gott. Det är riktigt gott. Även ta en riktig fin kaffe. Se till att skaffa Lavazza Qualità Rossa. Oavsett om du dricker espresso, mocha eller bryggkaffe, gör det nu. Så blir du en fullfjädrad italiensk kaffedrickare. En livsnjutare, Gusten.
Vi säger stort tack till Lavazza för att ni är med och möjliggör Tutski Balutski.
Stort tack.
Välkomna till Tutski Balutski. Nu börjar det brännas rejält. Ligorna där ute i Europa är på väg att gå i mål med sista omgångarna. Trupperna har tagits ut på vissa håll och kanter. Och idag har vi kommit fram till ett lag som ligger oss alla tre väldigt varmt om hjärtat. Och ett land vi gärna följer extra noga, i alla fall om man jämför med dynggäng som Finland, Ungern och Nordmakedonien. Idag är det dags för
La Bella Italia.
Vietzuri. Italien.
Jajamän.
Och härligt. Det är då på sin plats att det är Wilbur José som sätter sig bakom spakarna.
Är
hur,
det det?
Hur har du känt när du har jobbat med det här avsnittet?
Ja, men framförallt så tror jag att man känner att man närmar sig EM. Alltså, precis som du sa här inledningsvis, alltså Piontek skadad, borta från Polens trupp, Alexander Isak där baksida. Hur är det egentligen med Zlatan när man ringer Freddy Fu i, vad är han håller till?
USA.
Jo,
Boston.
Men, det är Boston han håller till. Alltså det gör ju på något konstigt jävla sätt att EM-pulsen liksom går upp ännu mer, eller att man känner att man närmar sig i alla fall. Det blir mer konkret. Alltså bara läste det där om Piontek att så här, han är inte med. Då kände jag, vänta, har vi gjort Polen, vad hände där? Och ja. Men nej så att, och så börjar man sätta tänderna i Italien och så går man igenom för 51:e gången i livet Italiens VM-historia. Och man har jobbat då med ganska, ganska bra länder, fotbollsländer innan och inser vilket jävla fotbollsland det är. Alltså för en gång i tiden så var ju mästerskapen det stora. Klubbkupperna i all ära, de internationella, men ja. Nu känns det som att Champions League och de här turneringarna liksom har gått om lite hos kidsen. Men helvete, vilken jävla fotbollshistoria Italien har alltså.
På tal om den där historien så är det väl typ hela vägen tillbaks till andra världskriget sen Italien inte har spelat mästerskap på 5 år.
58 missade man ju.
Exakt, och då var väl inte EM igång.
Nej,
så då spelade man ju VM 4 år senare. Men nu har man alltså gått svältfödda i 5 år eftersom att Sverige norpade den där VM-platsen på San Siro sent 2017. Speciella jävla år för Italien.
Ja. Ja, men det är klart att det har varit svarta år. Och det har varit att bygga upp det italienska landslaget igen och få det italienska folket att omfamna det italienska landslaget igen. Efter Venturas miss mot Sverige och allting som skedde därefter beskrevs ju som den mörkaste idrottsdagen någonsin i italiensk historia. Och allt.
Men det var väl lite också, det var väl lite på G. Det var som att Italiens landslag under, fram tills dess levde på lite lånad tid. Man litade väldigt mycket på spelare som hade erfarenhet men som kanske inte var tillräckligt bra. Och den här torsken mot Sverige har ju gjort att Mancini därefter verkligen har satsat på en ny generation, vilket har behövts i Italien.
Ja, men det har vi ju varit inne på, dels i Toto, framförallt i Toto, liksom, att Italien missade en generation. Alltså det blev inga toppspelare av Aquilani och Montolivo och ligan. Klart att det var ett jävligt bra landslag fortfarande. Ett landslag som Cesare Prandelli tog till en EM-final, bara en sån sak liksom. Men det var en generation fotbollsspelare som tyvärr inte nådde hela vägen fram de bästa. Och sen så exakt vad det beror på, det pratar man ganska mycket om i Italien, har pratat väldigt mycket om vad man har missat, men det man kanske då har kommit fram till är väl att man inte riktigt har hängt med i fotbollsutvecklingen. Och det är ju märkligt att säga om ett fotbollsland som Italien, men alltså att Sverige pratar om att vi borde få fram en annan typ av spelare, och med så stort land som Sverige på 10 miljoner om man jämför med Belgien, Kroatien och så vidare, borde vi få fram fler fotbollsspelare i de stora ligorna ute i Europa. Men kan ni tänka er Italien då? Det har varit en lost generation, men det ser annorlunda ut nu. Nu är det sköna unga spelare på väg upp och
pirrar det mer när man tänker på Italien.
Ja, spelare som gör skillnad i stora klubbar.
Nej, men jag håller med. Jag minns de där åren 2014, 2015, 2016. Även fast man gick till mästerskapen och väl där presterade, så var det ju startelver innehållandes spelare från olika klubbar där man kände vart åt det här barkade. Det var inte det i Italien, i alla fall jag hade vuxit upp med. Nyckelspelare från Milan, Juventus, Inter, Roma, Lazio som gick långt i de europeiska kupperna och som tillhör den absoluta eliten. Utan när man såg spelare som alltså Graziano Pelle, Eder, Giaccherini, alltså då kände man ju inte, ja, det här är ett lag som över tid kommer fortsätta slå. Det kommer komma en kraschlandning här snart.
Ja, och den kraschlandningen som skedde efter det briljanta 90-talet när italiensk fotboll var den bästa fotbollen som spelades, så det var slutdestinationen för väldigt många spelare. Och sen då Premier League och pengarna som kom in i Premier League som gjorde den ligan större och alltihopa. Men det stålbadet, alltså det 10-talet är ju sinnessjukt i Italien egentligen om man tänker efter. Först då de ekonomiska problemen för de största klubbarna. Roma, Lazio, de klarade sig med Salva Calcio-lagen. Fiorentina som var en av de 7 systrarna, de åkte åt helvete. Parma med Parmalat, de åkte åt helvete. Sen kom lite senare det stora stålbadet för alla presidenter, alltså Berlusconi, Moratti, när pengarna plötsligt tog slut, när man inte kunde bedriva en fotbollsklubb som man gjorde på 90-talet. Ja, men då kom det stora stålbadet även för dem. Så att det är liksom allt det här egentligen som är förklaringen till att italiensk landslagsfotboll också har blivit lidande och att man har tappat en generation. Men som jag sa, nu är det mycket mer välmående klubbar. De stora, klassiskt stora, historiskt stora klubbarna är på väg tillbaka och kommer säkerligen inom 5 år även vara med och slåss om Champions League, liksom de ärofyllda Champions League-matcherna kommer de vara med i semifinal, kvartsfinal och så vidare. Så att det är någonting på gång.
Kulminerade ju med det där VM-guldet 2006, men Italiens landslag tidigt 00-tal var ju också fruktansvärt jävla bra med Totti, Maldini, nästa Cannavaro, alltså vilket jävla lag de hade då.
Ja, men jag tänkte säga det, alltså, vi kommer ju in på vägen till, ska vi alldeles strax, men fotbollshistorien, så de som inte känner till det, så har Italien 4 stycken VM-guld och de har 2 stycken finaler också, 70 och 94. Såg jag på Skandinavium i Göteborg, det var Gothia Cup, så på storbildsskärmen där. På den tiden, ganska grumlig storbildsskärm. Men EM då, 68 vann man. Sen har man två andra platser, 2000 som du beskriver med det där, det landslaget kanske kom in på.
Moraliska sen, vinnare 2000.
Ja, oh ja, väldigt moraliska vinnare. Och sen 2012 då med Prandelli. Alltså det är ett VM-silver av liksom tre finaler som Prandelli tar ett uselt italienskt landslag till, får man ändå säga. Men då står Mario Balotelli på toppen. Alltså det finns spelare där från den här Lost Generation som vi pratar om.
Så alltså okay, går man tillbaka till den och kollar startar man i den matchen nu och tänker på vad hände med de här spelarna, vart tog de vägen sen, så är det helt otroligt att de spelade final ju.
Ja, men
det är många dassiga lirare i den truppen.
Ja, jag vet, men han fick till det. Alltså, då var ju Prandelli som bäst också. Men nu kommer vi in på massa. Alltså, Italien blir ju så här, du kan prata mycket som helst, och så blir det med Tyskland, med England och så vidare. Men jag tänkte bara fråga vilket som var ert lag i, alltså ert italienska landslag. Du är inne på 2000, jag tänker på din ålder.
Så VM 2002. Alltså där tycker jag, för att i och med att Sverige hade dem i gruppen 2004, så gick det liksom inte att hålla en tumme för dem. Men 2002, då skulle jag påstå att det italienska laget, ja men alla som minns matcherna och minns efterspelen, alltså de blev ju så bortdömda så att det liknade ju ingenting med domsluten de hade mot sig. Men det laget, så som de också såg ut, många väljer ju alltid att lyfta dem då, kappatröjorna från 2000, men jag tycker nästan de är ännu vassare 2002.
De är vassare då, men 2000 var väl första. Det var väl då steget togs till att ingen hade gjort de här tajta tröjorna.
Vi ska komma ihåg att vi kommer ju från ett tröjdecennium som Sopsäckan. Har varit katastrof när alla skulle ha XL-tröjor. Mm.
Men nej, så 2002 då hade ju Totti gått från nummer 20 till nummer 10. Del Piero var otrolig. Christian Vieri längst fram. Vilken jävla bomber att ha. Damian Tomassi. Så nästa Maldini, Cannavaro. Jag tror att det kan ha varit Giuliano. Och så har du Buffon. Nej, men det var sånt jävla lag alltså.
Ja, men det var ett otroligt totalt lag. Mitt är ju det med Bergamo, Tsenga, Ancelotti, Donadoni, Vialli, Baggio. Alltså det var ju så stor. Bergomi nämnde jag, det här med Ferri, Vierkovud, Nicola Berti. Alltså det landslaget som var 1990 var ett enormt landslag. Alltså jag tror att jag har samma känslor för det som du har för 2000. Det är ungefär 10 år mellan oss och det är 10 år mellan de landslagen.
Alltså 2000 tycker jag ju var det snyggaste, men alltså 06 är ju också, det är ju en otrolig upplaga.
Ja, men det är ju...
Jag kunde inte förstöra det för mig.
Men Pirlo 06 var ju, det var ju så bra det kunde bli.
Det har ju blivit lite, har jag märkt i Tutski Balutski, att folk vill att vi ska nämna spelare. Alltså vi går ju väldigt mallat här, och det är möjligt att vi går utanför den mallen lite mer när det blir stornationerna. Men liksom så här, för mig blir det svårt att prata italiensk fotbollshistoria utan att prata om Schillaci till exempel. Alltså så här, sen har jag lättare att prata om finsk landslagshistoria och glömma någon lirare 97 som var ganska bra. Eller en stor match 97 som var ganska bra. Men folk ska lyssna på det här. När vi pratar nu om det italienska landslaget och alla andra landslag som vi gör, vi går efter en mall. Vi kommer inte nämna alla spelare.
Kort bara om det där VM 06-laget. I och med att lite så här posterboy-spelare blev Grosso och Materazzi. Det gjorde också att jag inte riktigt kunde. Jag kunde inte förlora mig helt i det där laget. Totti med kort hår.
Jag sket ganska fullständigt.
Det är lite därför jag landar i 2000. För där var ju Totti som snyggast.
Nej, 2002 var han som snyggast.
2000 säger jag.
Jag tror att du ska göra som många lyssnare här nu. Ta en recap på Italiens VM 2002 och landa i,
jag är helt med
landa i den otroliga estetiken, både på dem som lag men också Totti som spelare. För då klev han upp i de rödvita Nike Zoom Air-skorna med sned snörning och var fullständigt perfekt i sin look.
Mm. Men vi ska heller inte glömma bort kontrasten mellan 90-talets tröjor och 2000-tröjorna. Alltså det var en sån jävla kontrast alltså. Och det var pre och man kunde beställa på nätet och alltihop, och jag fick tag på en vit jävel. Fy fan. Den spillde jag ner i Lund på Värmlands nation full med vin.
Och det här är väl att svära i kyrka. Italien brukar ju vara bäst i klassen. Ja, men den här sommaren så tycker jag att de har gått bort sig lite i den här borta tröjan där de har lagt centrerat och lagt Puma-loggan precis bredvid. Det ser verkligen ut som en träningströja.
Jag tycker inte att det är värdigt italienska landslaget att springa omkring i fucking Puma. Nej. Liksom den sämre brorsan Dassler. Ska man... komma till. Men vad jag tänkte säga med 2000 och om tröjorna där. Den var ju också handtvätt. Hur fan kan de ha fotbollströja i handtvätt? Alltså originalmaterialet liksom. Handtvätt.
Det är klart det ska vara
så
handtvätt.
Stod ju då gubbe.
Men det var ju...
Det
var ju överlag en ganska elitistisk tröja i och med att det inte gick att ha tröjan som supporter ifall du hade 3 kilo kagge. För då blev det den här kraten.
Men så ser även... alla ut nu för tiden.
Ja, fast nej, det är ju någonting med den här slim stretch-grejen. För att, alltså, och då är det ju inte en tröja för alla. För att få den där kraten över naveln.
Men det är... undra hur stor ja, Thomas, du har... undra hur stor det har varit där mellan de som tar fram tröjan och de som vill att den ska sälja. För det är ju precis som du säger, det kan ju inte sålt särskilt många.
Tutski Balutski är sponsrade av BookBeat, ljudbokstjänsten med över 200 000 ljud- och e-böcker.
Jag ligger ju hemma på kvällarna och lyssnar på de klassiska radioreferaten. Ljudboken heter Fotbollens mest magiska ögonblick. Den är helt otrolig.
Själv så har jag återigen förlorat mig i vår gode vän Olof Lunds tankar.
Ah, vad smart. Inför mästerskapet så fördjupar du dig kring landslaget.
Jag är ju uppfostrad efter devisen att ska man kunna förstå sin samtid och kanske ännu mer sin framtid så måste man veta var man kommer ifrån. Mm. Och Olof har ju i sin bok Landslaget enligt Lund lagt ut texten kring de 25-ish åren han har följt det svenska A-landslaget.
Mm. Jag älskar att lyssna på ljudböcker när jag åker bil. Jag älskar bubblan jag sitter i, berättar rösten och allt sånt där. Men en underskattad tid på dygnet att lyssna på ljudböcker måste jag säga är när barnen har gått och lagt sig. Klockan har kanske blivit 10 någonting. Man sitter och kollar på tv. Varför gör man det? Lyssna på en god ljudbok istället. Det är mitt tips också idag.
Jag håller med. Varför då inte kombinera det bästa av båda världar och lyssna på landslaget enligt Lund runt 22-hugget på kvällen? Kan det bli en bättre uppladdning inför sommaren än så?
Ja, men det är fantastiskt. Finns det något erbjudande, Gusten?
Det gör det. För alla nya BookBeat-användare så får man nu testa tjänsten gratis i en månad med koden TOTOBALUTTO. Det är ett ord som gäller då. Sen så kan man utnyttja BookBeat från endast 99 kronor per månad. Och då pratar vi basic-paketet. Det passar perfekt för dig som lyssnar lite mindre. Det finns förstås andra paket för er som lyssnar mer. Men jag menar ett basic-paket för 99 spänn i månaden. Det är fan överkomligt och bra.
Ja, det är riktigt bra. Det är bara gå in på bookbeat.se, eller hur, Gustav?
Yes! Vi säger stort tack till BookBeat för att ni är med och möjliggör Tutski Balutski.
Stort tack!
Nej, nu är det ett jävla Italien-runk här som drar ut på tiden. Nu får vi speeda upp tempot lite. Yes. Ingen har ju såklart missat att Italien är ett meritbepritt landslag genom fotbollshistorien. Dock mer VM än EM. Vi får väl se om de kan bättra på sin EM-guldstatistik kontra VM-guldstatistik i sommar. Hur har de tagit sig till det här mästerskapet?
Ja, men det ska jag berätta. Vi var inne på historien där och jag tycker att det får räcka. Gigi Riva, hur som helst, bästa målskytt genom tiderna. Jag tycker det är värt att nämna fortfarande på 35 pytsar.
Anmärkningsvärt lågt för att vara en så stor fotbollsnation som Italien.
Ja, nu tar jag det i omvänd kronologisk ordning här och berättar att man vann sin Nations League-grupp obesegrade. Man hade Holland, Polen och Bosnien där, så betydligt enklare än till exempel Sveriges grupp då. 3-3-0, så tre vinster och 3 oavgjorda. Man mötte Spanien i semin i den här Nations League-finalen. Finalspelet. EM-kvalet då? Ja, där fick man också ganska enkel resa. Finland, Grekland, Armenien, Bosnien och Liechtenstein. Och du vet vi att Bosnien har varit ett landslag som har varit högt rankat på grund av tidigare prestationer. Hyfsat högt rankat, men som har varit efter Finlands avsnittet trevligt att möta. Grekland också lite på dekis och Finland tvåa i den gruppen säger väl allt.
Inte så lite dekis på Grekland.
Nej, och vägen till skulle man väl kunna säga att det liksom har varit the rise of Italy. Alltså Mancini får tillbaka, som vi var inne på inledningsvis, passionen och kärleken till det italienska landslaget. Och det får man ändå säga att han verkligen har fått. Man ser fram emot det här mästerskapet efter då ett race av matcher med Mancini utan förluster. Man förlorade det tidigt mot Frankrike och man mötte Portugal. För han ville möta bra motstånd också, Mancini. Sen dess har man inte förlorat. Och det är klart, 37-4 mot de här pissländerna, det kanske man ska ha i målskillnad. Men det är ändå matcher som man ska vinna. Man vann också VM-kvalmatcherna, de tre som man har spelat. Med tre raka 2-0 tror jag att det var. Så inga insläppta mål. Så det är liksom ett italienskt landslag som förbundskapten Mancini pratar om, som går för att vinna EM. Och det gör man också efter, ja, fantastiskt, men en otrolig rise alltså. Det är ett italienskt landslag som är tillbaka. Och det gick fortare än vad jag trodde.
Jag tycker också att just den där vikten av att vinna matcher som Mancini har predikat sen han tog över har präglats jävligt mycket av att man missade det där VM-slutspelet 2017. Och att man då kände att nej, men vi är inte sämre än att om vi lägger ett par matcher bara, då ryker vi. Så det går inte att slarva någonstans.
Nej, men exakt.
Fullt fokus hela tiden.
Och det tycker jag också liksom präglar de senaste 2,5 åren som Mancini har varit där. Just det här med hårt arbete, lite det Conte lämnade efter sig som Ventura inte tog vid. Han har använt otroligt många spelare. Förra samlingen hade han 38 med. Alltså vi pratade om Janne, att han liksom tog med Granen. Så han har 38 spelare med i en VM-kvalsamling ändå. Där han snurrade rejält alltså i de här matcherna mot Litauen och vilka man nu mötte. Är ni med? Det är ett italienskt landslag som verkligen, verkligen gör jobbet här nu för att hitta de bästa 11 spelarna att ställa på planen.
Det har ju blivit, och det är den uppfattningen man har när man följer rapporten, att det har blivit ganska ödmjukt. Mycket har ju såklart att göra med det där uttåget mot Sverige, men noggrant och ödmjukt, för det är som ni är inne på, att de gör ju jobbet i varje match här. Även ifall det inte är, det är sällan det, och det är det ju aldrig när det gäller Italien, att de går ut och gör 6-0 på de här små pissnationerna. Det är oftast att bara göra jobbet.
De gjorde 9
gjorde de ju i EM-kvalavslutningen. Exakt, men det är ju otroligt sällan det
sker. En så kallad refill-match.
Ja.
Och när man pratar om det här vägen till, så kommer man ju lätt in på förbundskaptenen Mancini, som då har fått uppgiften att få det italienska landslaget att komma tillbaka. Han ska alldeles strax här, tror jag, skriva på ett längre avtal med det italienska landslaget fram till 2026 och ytterligare 2 mästerskap. Blir det fan 3 blir det. Ja, han har till 2022, för han har en klausul i sitt kontrakt som var prestationsbaserat. Ta oss till EM eller du är out. Och det var ju liksom aldrig någon snack. Och då förlängdes det 2022, men nu förhandlar man det fram till 2026.
Jävla risky business att göra det, alltså förlänga så långt innan EM.
Kan det vara, men det är ett ungt italienskt landslag som vi ska komma in på också, som man förfogar över.
Sen är väl alltid de där kontrakten, de är lösbara. Ifall det skulle vara så.
Det har man ju sett förr.
Ska bara säga det att oavsett liksom tuffheten, enkelheten i det här kvalspelet man har haft, och att man har haft en ganska tacksam Nations League A-division här senast, det är över 2,5 år sedan Italien förlorade en landskamp.
Ja, men sorry.
Och vi minns väl alla hur det snackades i det här landet i höstas med, ja, men vad gör det egentligen med självförtroendet i gruppen när man torskar, och vi predikade att ja, men det är ju mot Frankrike och det är Kroatien och det är Portugal, och det är vad det är, men det är ju trots allt massa förluster. Även fast det är Finland, Armenien, Bulgarien och de typerna av motstånd, så 2,5, snart 3 år av bara obesegrade matcher. Det är klart det stärker laget och gruppen, och ja, att självförtroendet växer, att det är en jävla styrka att ha med sig in i ett mästerskap.
Att bygga vinnarmentalitet handlar om att man måste vinna matcher, och det är där den kommer. Men på tal om Mancini då, så är det ju för mig en 5 getingar i en guide på en landslagstränare. Alltså utan att tveka, det är så mycket 5 getingar man kan vara i en EM-mästerskapsguide. Han har ju i alla lag som han har varit i stort sett vunnit. Alltså han hade ju en session när han var tillbaka inte 2014-2016 där han inte vann. Men annars har han ju vunnit var han har varit. Alltså till och med där han började som tränare i Fiorentina. Och det var ett Fiorentina som var på väg mot det stålbadet, det ekonomiska stålbadet. Vann Coppa Italia där, gick till Lazio. Vann Coppa Italia med Lazio. Och sen så då storhetstiden med i Inter. Och då kan man ju prata om att, vadå, det var ju Calciopoli i år. Det fanns inget Juventus. Jo, men han slog en jävla massa rekord där. Och det var fortfarande VM 2006. Det fanns bra spelare i andra lag. Och jag är alltid svårt med det där. Ja, men vadå? Vad var Juventus då? Det var efter Calciopoli. Han gjorde det, och han gjorde det tillsammans med Zlatan. Alltså min bästa Zlatan var ju under Roberto Mancini. Såg hans lag mycket på plats också, för jag var väldigt mycket i Italien och bodde delvis i Italien under den tiden. Det är fantastiskt liksom Inter. Och sen så kom han till City, vann såklart också i City, vann ligan i City. Och sen så kom han till Galatasaray. Vann han ligan i Galatasaray? Nej, det gjorde han inte. Så han vann det ännu svårare, så kanske liksom är på något sätt essensen av att vara en vinnande tränare. Han vann den turkiska jävla kuppen. Säger du hur svårt
det
är?
Det tar ju tre år att göra.
Det tar ju tre år att göra. Han var bara där ett år och vann ändå den turkiska cupen. Han har slagit rekordet i raka segrar med det italienska landslaget också. Vittorio Pozzo från 39 hade det innan. Och nu jag tror han kom till 11 raka segrar. Alltså. Och jag tror att han har det rekordet i Serie A också från Intertiden. Han slog det i alla fall där och då. Det är sånt som jag har i min minnesbank.
Ja, väl 17-18 stycken va?
Ja, han spelar 4-3-3. Det känner väl alla till.
Det tror jag inte alla känner.
Okej, okay. Men det är klassiskt, höll jag på att säga, men det är ett 4-3-3. Det är tre centrala mittfältare med en tydlig regissör, Jorginho i navrollen, och det är ett 4-3-3 som det enda gången han har laborerat med det, så har det varit att han testat trebackslinjen mot Litauen senast i VM-kvalet till exempel. Då testar han den här trebackslinjen och kollar om det funkade så där. Men det annars har det varit 4-3-3 rakt igenom för
testa en treback mot Litauen, snacka om
vågat.
Ja, verkligen.
Vilka svar han måste fått på den.
Ja, men det är ju där man måste prova.
Ja, alltså,
du testar, du kliver inte in och testar.
Men liksom, tillbaka till karriären. Det som imponerar allra mest är väl den där titeln med City. För det är väl då City, det är deras första ligatitel på extremt många, långa år utan. Och säga vad man vill om att det pumpade sin pengar. Det ska ändå till någonting för att bryta. Det är väl United som är inne i sin storhetsperiod då. Och att han kommer att bryta den i ett annat land, det är starkt.
Ja, det var ju den här titeln som Kun Agüero skjuter in till Manchester City på tilläggstid mot Queen's Park Rangers.
11-12.
Det är säkert många som minns den.
Ja, men han vann ju även FA-cupen och Community Shield. Och, alltså han är liksom en vinnande tränare här med Inter. Det var inte bara så att han vann tre raka ligatitlar, om man nu räknar in 2005-2006. Men han vann Coppa Italia.
Gjorde han ju till och med ditt jävla Fio, så det säger ju en del.
Ja, men det säger väl kanske, och med Lazio. Alltså så här, det jag tycker det är viktigt i alla fall liksom, att ta fram här, det är att han har vunnit i de klubbarna han har varit i hela tiden.
Han har väl dessutom stärkt upp sin stab med Daniele De Rossi här nyligen.
Daniele De Rossi in, de är ju rätt stora staberna nu för tiden, inte bara i klubblagen utan även i landslagen. Så Daniele De Rossi in med lite oklar roll, om man får säga.
Ja, men det lär ju inte förminska vinnarmentaliteten i landslaget.
Oh nej. Och Daniele De Rossi har ju varit med under de här åren vi pratar om, när det har varit tufft för det italienska landslaget. Så att det är en ganska bra erfarenhet att få in. Han känner att Balotelli och Cassano håller på att stöka någonstans på någon resort i Brasilien. Ja, men då kan det vara läge att liksom kliva in för De Rossi där och vara någon slags länk med spelare och så.
Fick väl en mardrömstart på sin session där, De Rossi. Åkte väl på covid direkt och varit inlagd och låg ganska länge på sjukan.
Jag är ledsen att jag fnissar till, men det...
Life is full of awesome what ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tough start.
Ja, det var onekligen. Vi är sponsrade av Rocker En tjänst i en app som hjälper dig att hålla koll på din ekonomi och som man bara lägger ovanpå sin redan existerande ekonomi. Man behöver inte hålla på att byta bank eller sådana där jobbiga saker.
Det här är för att förenkla och göra saker och ting tydligare. Jag har använt Rocker-appen nu i några veckor och jag kan verkligen skriva under på det. Man ansluter kort och konton och så får man en överblick över köpen i ett transaktionsflöde, men det här är bara en sak. Rocker, det de har gjort är att de har hjälpt mig att komma in i loopen liksom. Jag blivit lite mer medveten. Jag har sökt på utgifter och sett över mina köpvanor och ibland känns allt rimligt, men ibland hajar man till. Jag har sökt på utgifter och då försökt se över mina köpvanor, Gusten. Och så såg jag liksom i februari, vad är det här? 3700 kronor för någonting. Vad är det här för konstigt liksom nätköp jag har gjort? Och det visade sig vara fidget toys till Alba, som hon är jävligt mycket inne på. Men det viktiga är att jag får allting i ett och samma transaktionsflöde. Jag kan söka på det. Om jag inte har lagt in kvittot, för det kan man också göra. Man kan fota och lägga in kvittot. Men lugn. Med hjälp av appen kan man även klicka på transaktionen och söka efter det specifika kvittot i sin Gmail-inkorg. Förstår du? Det här är en otrolig tjänst. På det här sättet så tar Rocker mig ett steg närmare ett liv utan papperskvitton.
Rocker identifierar små luckor i din privatekonomi och skapar lösningar som är enkla och snabba att använda. Ladda ner Rocker-appen idag. Den finns där appar finns, bland annat i App Store och Google Play. Vi säger stort tack för betalt samarbete, Rocker.
Stort tack!
Jaha, vem är MVP i det italienska landslaget som nu återigen ska spela mästerskapsfotboll?
Ja, men det blir ju sådär. Alltså, med de största fotbollsländerna så går ju meningarna säkert isär och det kan bli lite diskussion kring det här ämnet, tänker jag. Men den spelare som har använts mest av Mancini, någonstans får man lägga bort sig själv här, tänker jag också. Om man själv tycker, vi har vår gubbe och lite annat också som kategorier.
Utan, där kan du lägga in känslor.
Vem är den viktigaste spelaren för Roberto Mancini? Vem har han använt mest? Vem vill han inte vara utan när han åker till EM? Vem är den gubben som är absolut viktigast för det italienska landslaget? Om du frågar Mancini, då är det Jorginho. Och därför har jag valt Jorginho också. Om man kollar på liksom en italiensk probabile, alltså en startelva i sommar, så skulle den kunna se ut som så att det är Donnarumma i mål, det är Florenzi till höger, han har Acerbi eller Chiellini med Bonucci och sen har han Emerson, Palmeiras och Chelsea vänsterbacken. Sen har han Verratti, Jorginho, Barella, Chiesa, Immobile eller Belotti och så Insigne. Så där kan man ju välja lite själv vad man tycker liksom är MVP. Men för mig är det bara liksom gå på Mancini-spåret här och välja Jorginho.
När jag hör den där förväntade, då är man väl inte ensam i alla fall med att säga att Acerbi är svaga länken här.
Jag tycker inte det. Jag tycker han är fantastisk och gör en bra säsong också. Jag köper inte det alls.
Acerbi innanför Emerson.
Och det är ju sjukt att alltså vänsterbacks... När du sa Emerson så satt jag och tänkte, vad finns det att välja på?
Spinazzola har
du. Ja, det är väl det. Och så tittar man på den andra kanten där du har Florenzi, Calabria, Di Lorenzo, Lazzari.
Calabria vet inte fan om man ens kommer med i truppen.
Nej, det är ju för att de har fyra Di Lorenzo riktigt bra eller högerbackar. Till vänster finns det inte riktigt lika mycket
att välja. Fast Emerson har varit bra.
Det är ju en del, nu kommer ju en del Chelsea-supporter. Jag har ju märkt på sociala medier att han är ju en vattendelare i Chelsea-lägret. Många menar ju att det här är en bluffgubbe, men i Italien, det han gjorde i Napoli och det han gör för italienska landslaget, där är det ju, det var klass i Napoli och det är klass varje gång i det italienska landslaget. Så att jag tror mycket handlar om hur man använder Jorginho och det verkar ju Mancini fatta.
Men jag vill ändå vara jävligt tydlig här och tycka att Acerbi definitivt inte är någon svag länk i det italienska landslaget. Fantastisk säsong och jävligt bra spelare som har lyckats från Sassuolo-tiden så höja sig till nästa nivå, tycker jag verkligen.
Hur sa du att det där mittfältet såg ut bredvid Jorginho?
Verratti, Barella.
Ja.
Det är ett ganska bra treman i mitt fält, får man säga.
Ja.
Skulle bara fylla på där med Jorginho. Alltså jag tycker det säger ganska mycket om hur mycket han har spelat och hur stort ansvar han får även i Chelsea av tre olika tränare med då Sarri, sen Lampard, sen Tuchel. Alltså, det är ingen slump att alla tre väljer att ge honom så mycket speltid som han fått.
Exakt. Det liksom, direkt
och sen man känner på det i landslaget.
Ja, exakt. Alltså direkt med Tuchel så blev Jorginho, det blev Tuchels gubbe. Så att det är väl kanske inte lika namnstarkt det landslaget. Framförallt saknar man väl liksom en stjärnstriker kanske lite grann i Belotti Immobile som jag håller liksom högt båda två. Men det pratas ju om i Italien om att så här, det är dags för Immobile kanske att göra de där målen även i landslaget.
Är det snackisen eller?
Nej, det är inte det.
För att annars så alltså, stannar vi till vid anfallsfrågan så är det ju det är problematiskt att Immobile har ju han får ju ofta kritik för att han inte levererar i landslaget. Belotti lika så. Belotti dessutom är i en otroligt tung period i Serie A. Han har gjort ett mål den här våren.
Tycker ju dock att om man jämför med de tidigare upplagorna vi har nämnt här så känns ju på pappret Belotti Immobile starkare än Graziano Pelle Eder.
absolut. Alltså men båda också har ju haft problem att leverera i landslaget.
Ja. Och sen, vad är det för landslag de har haft problem att leverera i? Alltså, de har gjort det bra. De har varit helt okej i Mancinis landslag, absolut. Men sen inte så bra som de har varit i sina klubblag. Men det är decent, det är helt okej. Men när vi kommer in på stjärnskottet så ska vi snacka om en annan gubbe. Men du frågade...
Snackisen,
ja. Det är två potentiella snackisar. En som redan har börjat bubbla upp. Och den andra snackisen, den vet jag inte. För att jag förväntar mig bara att det blir en stor skandal i Italien. Någonstans rullas den ut den 3 juni och så blir det blir en spelskandal. Det är någon jävla dopingskandal.
Du går
eller
på logik och erfarenhet.
Jag går på logik och erfarenhet. Jag saknar en jävla snackis.
Och med tanke på 2006 så hoppas vi lite på en skandal
82,
också.
82, ja. Samma sak.
Då vinner man.
Den stora snackisen kring Italien har ännu inte briserat när vi spelar in det här avsnittet. Så att, okej, okay, smart. Bra. Mm. Det som det snackas om då?
Ja, nej men Zaniolo. Mm. Det är nämligen så att Zaniolo han har åkt på två korsbandsskador. Megatalangen i Italien. Den stora jävla supertalangen som också har blivit liksom, vad ska jag säga, en snackis på sociala medier. Och hans mamma, hon dejtar yngre snubbar och ser ut som en liksom spelarfru mer eller mindre.
Han dejtar Eros Ramazzottis ex.
Exakt, så att det är liksom en personaggio, en karaktär i Italien. Som bara alltså han är född 2000, att Zaniolo. Och det som då är på väg att bli en snackis, som redan har börjat bubbla upp, det är att Roma vill ju inte att han spelar i en var det verkar. Det är inget officiellt snack, men det har skrivits mycket om det och det skrivs as we speak om det. Mancini har sagt att han väntar på att Zaniolo in i det sista för han vill ha med honom. Det är en spelare som Mancini säger kan göra skillnad för det italienska landslaget. Alltså det här är inte en 24 gubbe eller 25 gubbe utan det här är en spelare, för man måste också komma ihåg att EM startar 11 juni. Men Italien räknar ju med att spela hela vägen fram till den 11 juli i finalen. Så att så här, visst, du kan vara skadad 11 juni eller kanske inte vara i toppform, men vi kan jobba på dig så du är redo för semifinalen. Så att Mancini vill ha med honom, men Roma vill, vad det verkar, att han inte spelar EM, så man får liksom honom i perfekt slag inför nästa säsong.
Det här
är typiskt sån sak, på tal om erfarenhet. Med min erfarenhet, jag kan säga att det skaver just nu. Det är liksom lite skav, men det här kan blossa upp när Mancini sista dagen kallar honom till en riktig jävla fight mellan Roma och Gliazzurri.
Alla vi som följer Serie A har ju såklart inte missat Zaniolos framfart och genombrott, men om man jämför med andra såna här kamp mot klockor till mästerskap på 2000-talet, då tänker jag på Totti, Rooney, Beckham, Falcao 2014, så är han ju inte där än namnmässigt och tyngdmässigt. Men varje mästerskap ska ju också ha en kamp mot klockagubbe.
Mm. Han är kamp mot klockagubben i Italien.
Hade väl kunnat vara stjärnskott då, i och med att kanske inte jättemånga har följt honom utanför Italiens gränser.
Och sen säger du ju väldigt mycket om att alltså han har väl inte spelat en sekund den här säsongen.
Ja, det var ju i början där han skadade sig.
Första landslagssamlingen.
Ja, september.
Så han har inte spelat fotboll sedan september. Det säger en del om vilken stor talang det är att han ändå då, ja. Mancini vill verkligen ha med honom.
Ja, för mig så är han det givna stjärnskott om man är med. Men i och med att han är skadad så har jag liksom valt ut en annan. Och det finns ju som sagt, det är en en generation av unga italienska spelare som inte bara är på väg fram utan som faktiskt har etablerat sig i sina klubblag. Alltså du har Moise Keane som spelar mycket i PSG. Han kommer säkerligen, eller han är liksom 99% med i den här truppen. Du har Barella i Inter som framförallt i år då har vuxit fram. Nu pratar vi om 97er, Federico Chiesa i Juventus som enligt Mancini är den spelaren som under den här säsongen har utvecklats mest. Som har haft, och jag tror att vi alla här i studion kan skriva under på det.
Verkligen.
Federico Chiesas utveckling under 2021, otrolig.
Ja, jag såg den inte komma.
Just att han blivit en poängspelare alltså, också konkret.
Under hösten så såg man ju inte Chiesa vara på den nivå han varit senaste 3-4 månaderna. När han började med att bli utvisad i sin debut och men stod för ett par riktigt tunga insatser. Men jävlar vilken fart under vingarna han har fått.
Ja, där finns Tonali, får se om han kommer med och så vidare. Men jag tycker ändå att så här, 97a visst, men Chiesa är vårt stjärnskott. I och med att han har varit ett stjärnskott i Serie A. Det har hänt något med honom här nu. Och han är också så jävla intressant som... Så här, Man kanske fokuserar lite för mycket på niorna, att det är Immobile och Belotti som ska göra målen. Men i och med att han har blivit en poängspelare i Juventus, i och med att han har blivit liksom avgörande när Cristiano Ronaldo inte har levererat, då har ju Federico Chiesa klivit fram och varit den spelaren som har varit tungan på vågen för Juventus, att de har vunnit stora matcher ändå.
Sen har han ju inte varit i närheten av Champions League-spel fram till den här säsongen, och då är det i ett Juventus som åker ut ganska tidigt, står för en ganska slätstruk en figur. Så hans ålder till trots så kan jag ju tänka mig att ganska många som kommer följa det här mästerskapet inte har någon vidare koll på Federico Chiesa.
Nej men exakt, han gör 4 mål i Champions League. Han har gjort 7 mål i Serie A, 8 assist.
Ja, och han avgör borta mot Milan till exempel. Så han har ju klivit fram exakt i stora matcher, och jag såg verkligen framför mig att det här är en spelare på sikt. Han kommer få växeldra lite grann med Kulusevski. De gillar ju utgå från högerkanten båda två, men han har ju för varje vecka som har gått så har han ju allt tydligare blivit en spelare som Pirlo typ sätter först i startelvan oavsett, så okej, du måste spela, spelar ingen roll om det är till höger, till vänster, till och med som tia vissa matcher, att han måste spela, och det har gått undan där.
Totska Balotski är sponsrade av C-more. Ni vet att det är på C-more man streamar EM helt reklamfritt. Man kan se alla matcher och man kan ta med sig sitt C-more-abonnemang och titta på Europamästerskapet även utanför Sveriges gränser om man skulle befinna sig på annan ort i EU.
Ja, men många pratar just nu när vi närmar oss EM om att förbereda sig inför EM. Och man kanske piffar till sig lite med gul och plagg och man börjar läsa på lite, lyssna på våran podd. Eftersom man lyssnar på det här och man lär sig lite om lagen, man börjar komma in i EM-bubblan. Ja, men det viktigaste av allt, tänker jag, det är att skaffa C-more. Så du får hela EM och du får det reklamfritt. Du får megastudion, det vill säga den studion som går när reklamen rullar på TV4 till exempel. Och så, ja men det är ju det här man behöver göra för att förbereda sig.
Så är det. Gå in på C-more och skaffa ett abonnemang nu och häng med oss hela mästerskapet. Vi säger stort tack till C-more för att ni är med och möjliggör Totski Balotski.
Stort tack.
Men hörni, vi trampar på. Vi har redogjort för både vägen till mästerskapet, förbundskaptenen, MVP och stjärnskottet. Vem är då vår gubbe i detta italienska landslag?
Jag tycker att det är liksom den mest givna vår gubbe som jag har.
Oj.
Alltså min gubbe. Andrea Belotti för mig. Alltså jag bara väntar på att han ska hamna hos en stor klubb så att folk förstår hur jävla bra fotbollsspelare och anfallare och riktig nummer 9 som Andrea Belotti är. Alltså jag älskar honom. Många kommer hålla honom som provinciale genom liksom karriären tills den dagen han verkligen avgör för Italien eller
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
För ett stort klubblag, men alltså, jag älskar de här karaktärerna som inte riktigt ser ut så som man förväntar sig att en spelare ska göra. Alltså, de som inte har sett Belotti, men som lyssnar på det här, liksom med de stora läpparna, med den här lagamnacken han har och vankandes fram liksom med axlarna som går från höger till vänster. Vi såg honom ju slakta John Stones i U21 EM, Gusten, du och jag på plats. Alltså ett riktigt kukhuvud på planen som liksom går och jiddrar med försvar, går och trampar dem på fötterna, går och pratar hela tiden. Och så, alltså han är så jävla jobbig att möta. Vi fick ju en liten glimpse av Belotti när vi mötte Italien i dubbelmötet inför VM 2018 där i playoffen. Det villes inte då, men jag tror ju att Andrea Belotti verkligen har ett mästerskap i sig. Alltså han kan bli EM-kung för Italien.
Kan ju tyckas banalt och primitivt att dra upp, men vi noterade ju ganska tidigt att det finns ett storkukslugn hos Andrea Belotti. Någonting som Ponne bekräftade i och med att de delade duschrum i Torino at the time. Och det där tror jag är en egenskap som är någonting ändå när det kommer till målskyttar, anfallare. Att det finns ett liksom grundmurat självförtroende från pubertetens start att, oda, jag är inte bara kung i duschen. Alltså jag är härskare över det här straffområdet. Ah. Ge mig bara bollen, för nu är det dags för den här kobran att matas.
Nej, men det är ju en spelare som lever för målen. Det är en spelare som lever och dör, ska jag säga, för målen. Han skjuter med höger, han skjuter med vänster, han nickar och han krigar i varenda jävla moment av matchen, så är han där och jobbar i defensiven och tar löpningar. Och
sen är det svårt att veta, som jag var inne på, den här våren har ju varit tung, men han vet nog om att i sommar så är det ju bara att lämna för en stor klubb. Det finns både Roma och Milan som är i behov av nior.
Men det har varit snack
innan. Det är möjligt att han har större fokus på EM och förbereder sig inför den här sommaren under den här våren. Kanske lite nedtränad, lite tung, fokus på andra ställen. Vet om att flytten kommer komma oavsett vad som händer för Torino. Så att man kanske inte ska värdera den här måltorkan han haft den här våren jättehögt.
Nej, det tycker jag verkligen inte man ska göra. Om man går tillbaka i hans karriär så är det liksom, visst, måltorka här, måltorka där, men 12 baljor för Torino, 6 assist. Alltså, Torino har varit usla. Alltså, han har burit detta Torino. Utan honom så hade inte Torino varit kvar i Serie A. Så att det är liksom... Ja, men det är en spelare som bara är 27 år dessutom, som har framtiden för sig. Okej, han är inget stjärnskott, men 27 bast, redan så lång karriär. Han är så jävla mycket vår gubbe som det kan vara.
Alltså 27 i all ära, ska han dock ta nästa kliv och bli den anfallare som han har pratat om att han ska kunna bli i ganska många år nu, så börjar det bli dags. Alltså det börjar bli dags att göra det på nästa nivå.
Problemet har ju varit hans president Kairo, som har satt alldeles för hög prislapp, så att stora klubbarna har liksom ryggat undan. Det var ju snack om 1 miljard när han gjorde en drömsäsong här för ett par, tre år sedan. Men jag tror att han har insett, och jag tror att Andrea Belotti också känner själv att det liksom är på väg. Il Gallo! Han har ju målgesten när han sätter 4 fingrar i pannan och härmar en tupp då, efter hans polare som kallas för Il Gallo helt enkelt.
Hörru du, är det någonting mer vi behöver ha med oss kring Italien här nu?
Ja, många kanske rycker lite på axlarna nedvärderande och tänker, varför nämner de inte Donnarumma som stjärnskott? Han är ju född 99 och är ju liksom snudd på MVP, höll jag på att säga. Men att Italien har en målvakt som Donnarumma, född 99 men redan med den erfarenheten, det är därför han inte kan bli stjärnskottet här. Han är ju liksom varit... jag ska säga, en startspelare sedan han var 16-17 bast. Så det känns som att han varit med så länge.
Börjar närma sig typ 500 matcher för Milan. Så att det
kommer förmodligen slå liksom alla rekord av Buffon i slutändan.
Ja, det är klart att det var en skarv. Men 300.
Han har ju över 200 Serie A-matcher.
Ja.
Det är 215 och sånt där.
Ja.
Hur laddar man upp då? Vad har man för grupp? Vad fan, det är många detaljer vi har missat här, känner jag.
Ja, har missat och missat. Vi kan väl ta den nu. Man har så Schweiz.
Vad hände där? Vad hände där, Wilbur José?
Schweiz. Sa jag Schweiz? Schweiz. Dubbelvet kom in och varit väldigt tydligt. Schweiz, man har Wales och man har
turkarna i premiären.
Och ja. Mancini, han varnar för turken. Han säger att de kan gå hela vägen och vinna EM. Det är väl för att bolla upp det lite. Turkarna i premiären, men det är Italien som bara ska vinna den här gruppen. Det är liksom ingen snack. Nu har man fått en ganska enkel resa i Nations League. Man har fått en ganska enkel resa i VM-kvalet. Han har fått en enkel resa i EM-kvalet. Han får enkel resa i det här gruppspelet. Men det man kan räkna med är att Italien kommer vinna sina matcher. Man kommer säkert se riktigt bra ut. För så här, tidigare, och egentligen genom historien, så har Italien alltid varit det här landslaget som ska, det funkar inte riktigt i gruppspelen, men man krånglar sig vidare och sen så går man och vinner i slutändan. Lite som supporterna som kommer i semifinalen. De skiter liksom i det som händer på vägen fram. Dit ska man bara. Så är det ett annat italienskt landslag nu. De går för i alla matcher.
Hur tänker du då när du landar i ditt långtidsspel? Du nämligen
il Robletto!
Ha? Il Robletto!
Il Robletto! Nej, men Italien, de avslutar det här mästerskapet med att ha bäst målskillnad av alla lag. Så okay. Vi räknar in plusmål och minusmål, så har Italien, alldeles oavsett hur långt de går, bäst plusmålskillnad.
Så ett land som potentiellt kan gå längre än Italien kanske har en plus minus målskillnad på 4.
Exakt.
Och så har Italien åkt ut tidigare, men de står på plus 7.
Yes.
Och det räcker längst av alla.
Så är det.
Fan vad spännande
spel. Det är ett mysigt spel, eller hur? Jag tror att de går hela vägen till finalen. Det har jag ju sagt tidigare.
Men det som jag tycker är bra med det här spelet, det är ju att man har fått en så pass enkel grupp som man har fått, men det finns spelare i de offensiva leden som alla vill stärka sina personliga aktier. Sorry. Inför slutspelet. Jag menar, Insigne kommer vilja göra mål. Belotti, Immobile, alltså
Chiesa.
Chiesa, herregud. Mm. Det finns många spelare Barella som vet gillar att ska jag ha en plats i startelvan i en kvartsfinal, då är det jag som måste visa att jag är
kommer
målslag.
Kommer du ihåg när De Rossi var som bäst? Det var ju när han klev in i straffområdet som Lampard och bara liksom nickade in bollar från straffpunkten. Jag älskade den De Rossi liksom, som var med hela tiden. Så blev jag ju mer och mer tillbakadragen och fick ju mindre och mindre ansvar även i offensiven. Men Barella kan definitivt vara den spelaren, eller det har vi lärt oss från Inter-tiden. Så han liksom kommer in i straffområdet och gör mål också. Så alltså där bakom får vi se vad som händer. Gianluca Scamacca, ska han med, som är en tydlig nummer 9-typ? Ska Raspadori från Sassuolo med? Det är lite,
ja, men
lite
de tre som är givna i Immobile, Belotti, Moise Kean, där är ju alla tre, det är målkåta 9. Så det talar ju verkligen, det är inte ett skithus man kastar in på slutet för att stänga, utan det är ju bara nya pigga ben som också kommer vilja göra mål.
Kom ihåg att ni måste vara 18 år fyllda för att rygga, och att stödlinjen.se finns om man har problem.
Vi är ju långa redan i detta avsnitt, kanske inte så förvånande, men jag måste bara fråga, det är säkert många som kommer haja till när de ser hans namn här i sommar, men Locatelli, ska vi bara nämna honom? För att, han fanns ju inte med i den där förmodade startelvan.
Nej, exakt, och det är också spelare kanske bakom då, Chiesa och Barella, som har haft en fantastisk säsong i Sassuolo. En central mittfältare lyckades ju inte i Milan, och folk tänkte, ja men det kanske bara blir provinciale av honom. Han kanske bara ska spela ett Bologna, ett Sassuolo och så här. Men han har ju verkligen utvecklats under De Zerbi i Sassuolo och varit bra i det italienska landslaget. Han är alltså första gubbe att ersätta någon av de
egentligen
här tre.
Vem som helst, ja.
Och han liksom, visst kan Verratti spela i regissörsrollen, och Barella skulle väl kunna göra det också. Men om man kollar på hur Mancini har använt honom, så är det som ersättare till Jorginho. Visst, han kan spela Mezzala också då, men Locatelli går ju in om Verratti inte hinner till premiären, för han är ju skadad nu, på tal om snackisar. Han kanske inte hinner hela vägen till premiären. Han kommer vara med, det är helt övertygad om, i truppen, men då är Locatelli som kliver in. Så det här är en spelare som också byts in när någon är trött, någon får gult kort och så vidare, som man kommer se
Sassuolo sitter ju på 3-4 kanske landslagsspelare som är, som alla tre är där och touchar lite grann på startelva. Kanske inte Caputo, men Berardi, Sassuolo, Ferrari mittback är ju första reserv där bak när Romagnoli nu har varit kef, så.
Ska vi bara, i och med att Totski Balotski till skillnad från den italienska landslagströjan 2000 är en inkluderande podcast som är till för alla. Ska vi bara kort förklara, vad är Metsala för position? Det är säkert några som undrar.
Ja, men det är det här tre man av mittfältet, oavsett om du spelar 3-5-2 som är tre centrala spelare, eller om du spelar 4-3-3 så har du en, då ett nav, Jorginho, och sen så har du två stycken spelare bredvid honom, alltså en Albin Ekdal till exempel, så som han har spelat genom hela sin karriär, som kan gå box till box eller ja, skydda försvar, som
löpstarka gnuggare liksom.
Ja, som håller till bredvid navet helt enkelt.
Bra, då har vi rätt ut det. Hur laddar Liazzurri upp?
Ja, men det är lilla fina San Marino vänskapsmöte första. Och där gör man vad man vill.
Och spricker vinststreaken.
Italiensk övning, så som man gör på försäsongen. Man börjar möta Alpgängen och Division 4-lag uppe i Alpen och vinna 20-0. Bara för att testa spelsystemet, taktiken, finslipa. Och sen kliver man på checken då.
Just det. Mm. Just det. Och det ska väl inte heller behöva vara någon självförtroende sänkare med torsk 3-0.
Mysig liten uppladdning.
Ja, men mysig liten uppladdning. Men avslutningsvis liksom, det man ska ta med sig, det är att Italien går för EM-guldet. Det här är ett lag som startar såklart inte som favorit, men bakom England, Frankrike och stora så finns Italien där, och jag tror det kan vara lite en så här, liten dark horse till EM-guldet i sommar.
Italien-Turkiet sparkar igång det här mästerskapet den 11 juni. Vi spänner fast oss och blickar fram emot den skandal som kommer att blossa upp och brisera här kring det italienska landslaget i slutet av maj, början av juni, och sen så är det bara att åka med när Italien nu är med och dansar igen i de stora mästerskapen. Bra jobbat, Thomas. Vad mycket avslutar bra. Vi med för musik? Din verktygslåda när det kommer till italienska toner är ju betydligt mer välbefolkad än när vi är någon annanstans i världen.
Ja, och det hade varit enkelt nu eftersom jag lyssnar så jävla mycket på Manarino och den romerske poeten att avsluta med någonting. Men han är väldigt melankolisk och sådär. Jag vill ha en italiensk mästerskapslåt, och då måste vi ta mästerskapslåtarnas mästerskapslåt. Det är alltid så när det vankas mästerskap för mig själv. Hur ska jag liksom komma i sinnesstämning? Hur ska jag känna att fan, nu är det EM? Nu är det VM? Ja, men då drar jag alltid på Notti Magiche. Vi kommer inte undan det. Det är så även denna gång.
Tänk alltså, att jag inte är förvånad att du valde den.
Men samtidigt är du glad, och det är du börjar rulla här. Och man känner
det är de här låtarna liksom, som ska rulla när det är mästerskap.
Det är de här låtarna som ska rulla. Vi ska nog se till att få in med bollen i mål när vi rullar Sverige så här också. Men fan, vilken stämning man börjar komma i här nu, gubbar.
Verkligen.
Forza Italia.
Hörrni, vi hörs imorgon igen. Då är det jag som ger er Holland. Ciao tutti.
Ciao, ciao.
Forse non sarà una canzone a cambiare le regole del gioco, ma voglio viverla così questa avventura, senza frontiere, con il cuore in gola. E il mondo in una giostra di colori, e il vento accarezza le bandiere, arriva un brivido e ti trascina via, e sciogli in un abbraccio la follia. Notti magiche, inseguendo un gol, sotto